Hallå där ute, alla underbara, fina poddlyssnare. Ja, som ni vet så älskar vi att göra den här podden. Och vi känner verkligen att den har hittat sin plats på poddhimlen. Ni är många som verkar ha fått hjälp av det vi gör i den här podden. Och det gör oss så himla glada och stolta. Så jag vill först och främst rikta ett stort tack till alla er som lyssnar där ute. Ni är fantastiska. Nu är det också här att vi är i startgrupperna för att banda 10 nya avsnitt inför hösten. Men för att göra detta möjligt så behöver vi få in en ny sponsor. Har du ett företag eller jobbar du på ett företag som du tror skulle vilja sponsra Hedman och Hedén, en beroendepodd? Ja, då finns det all möjlighet att göra det nu. Podden har väldigt fin lyssning och vi har extremt förmånliga priser om man vill gå in som sponsor. Och det är ju väldigt mycket goodwill att som företag sponsra en sån här typ av podd. Det säger ju sig självt egentligen. Hör av er till nemohedén@gmail.com om intresse finns, så tar vi det därifrån. Nu drar vi igång veckans avsnitt.
Min bror som heter Malik, han tog livet av sig i maj 2014. Och det var en väldigt uppmärksammad händelse då, för att han hade vunnit en Oscar bara ett år tidigare för en dokumentärfilm som heter Searching for Sugar Man. Men då på kvällen så, hur ska jag kunna somna? Ångesten river i kroppen på det mest, alltså, ja, det är en smärta som knappt existerar. Och då så drack jag alkohol. Det var det enda jag kunde komma på. För att, ja, men överhuvudtaget kunna somna den kvällen. Och sen när jag vaknade upp dagen efter så hade jag någon slags fokus. Nu, det här måste jag klara av. Och då, det var en otroligt stark ingivelse att jag, nu ska jag inte dricka alkohol överhuvudtaget, för att nu är en farlig tid i livet. Den här typen av brytningstider, det är då man kan råka riktigt illa ut.
Ja, det är onsdag igen och vi sitter i våra sköna stolar på Östermalm i Stockholm och ni har kommit till Hedman och Hedén, en beroendepodd.
Välkommen Nemo Hedén.
Välkommen Magnus Hedman.
Tack.
Välkommen tillbaka till vårt lilla skrymsle.
Ja, vi har ju haft lite semester ju.
Det har vi haft.
Ja.
Är vi ringrostiga nu?
Nej. Eller det kanske vi är.
Vi får se. Vi får hoppas att våran gäst är någon som bara flyger fram och tar över rummet och bara bjuder på sig själv så mycket att vi inte behöver göra någonting.
Nej, det är lugnt. Ingen press alls.
Nej.
Vad har du gjort?
Vad har jag gjort? Ja, jag har gjort jättemycket. Jag var på en slags vattenland tour med min dotter i Sverige. Skara Sommarland och Lost City i Örebro. Och sådär, åker runt på lite nöjesfält och sådär, för att hon är en daredevil som jag. Och det har varit härligt. Supermysigt. Mm. Själv då?
Nice. Jag var iväg med mina barn en vecka på Marbella. Sen har jag faktiskt jobbat mest och tränat, typ.
Mm. Ja, dina armar är större än någonsin.
Är de det? Ja. Du går igång lite på det.
Nej, det är mest avundsjuka.
Är det?
Som alltid när jag hänger med dig så känner jag mig otroligt liten och räkig. Men jag är bra på andra sätt.
Ja, du är bra på mycket.
Verkligen.
I övrigt så tycker jag väl att livet är bra, faktiskt.
Som du förtjänar, eller vad brukar du säga?
Ja, livet är rättvist.
Ja, precis.
Mm,
ja.
Det är det. Har vi haft många som har hört av sig under sommaren och så?
Jättemånga, och jag tror att just sommaren är en tid där folk hamnar i skiten. Mm. Det är väl så allmänt känt att gemene svensk dricker extra mycket på sommaren, och just nu i augusti, som vi är i nu, sommaren börjar ta slut och folk reaching out. Många har hört av sig och vill hänga med på möten och mår dåligt liksom.
Mm.
Så ja, det är på gott och ont när folk hör av sig, verkligen.
Nej, men för jag tänkte på det där just med, jag kallar mig ju inte för alkoholist, jag kallar mig för narkoman.
Mm.
Så för mig, ja, det bekommer inte mig om jag känner öldoft eller några sådana här saker, eller om jag ser folk sitta på uteserveringar och sånt där. Men vi vet ju att det bekommer väldigt många människor. Det är svårt när uteserveringar öppnar upp och man ser folk glada och man känner den här doften av alkohol och vad det kan vara för någonting. Och det är sommar och högtider är ju tuffa.
Verkligen. Alltså min första sommar minns jag, det var ingen lätt alltså. Jag gick förbi uteserveringarna och kände mycket sorg och ensamhet och utanförskap. Och jag behövde hålla mig väldigt nära tolvstegsvärlden och mina nyktra vänner den sommaren för att ta mig igenom det. Mm. Så var det verkligen.
Och det var det jag tänkte komma till. Just det där med vad kan man göra då? Nej, men det handlar ju om att hänga med rätt folk.
Ja.
Och det handlar om att inte hålla inne de här känslorna eller suget och sådana saker som är jobbiga. Liksom, för att det visar sig gång på annan att det är, det är för svårt att hantera själv.
Mm.
Så att det gäller att vara clever där. Och det betyder smart då.
Ja. Tack gud. Mm. Det märks att du har varit proffs i England.
Ja.
Du, ja. Ännu en vecka, ännu ett nytt avsnitt och ännu en ny gäst.
Yes.
Idag har vi en man som jag råkar veta sitter på en häftig historia.
Okay.
Programledare, journalist, väldigt respekterad.
Mm.
Och jag tycker att vi ska plocka in honom så får han själv dra sin historia. Och kanske även berätta om sin nyktra sommar.
Det vore trevligt.
Ja, verkligen. Ja. Vi säger välkommen till podden Joar Bendjelloul.
Tack så mycket, tack.
Välkommen.
Välkommen. Tack. Hur mår vi?
Vi mår ganska bra. Jag är lite mörbultad. Min dotter fyllde 10 år igår och då var vi på Gröna Lund.
Mm.
6 timmar.
Mm.
Det är ju något av det mest utmattande man kan göra, i stort sett.
Men hade du kul då?
Ja, men jag tycker det är ganska roligt att åka såna där saker.
Mm.
Så att jag brände på tillsammans med barnen. Men sen så kände jag mig på kvällen full faktiskt. Mm. Jag var vinglig och sluddrade. Men av utmattning.
Ja. Var det mycket folk?
Det var ganska behagligt med folk. De har ju lite restriktioner fortfarande kring hur många som får komma och så. Så
just det
var
helt okej. Man måste boka, eller hur?
Man måste boka i förväg.
Och det är en bra grej. Då blir det inte så långa köer och sådär.
Nej, men jag hoppas att det där kan fortsätta.
Mm.
Att det inte är så mycket trängsel. För det blir en bättre upplevelse.
Mm.
Men ja, det kommer säkert inte att bli så.
Vi pratade inledningsvis lite om nykter sommar.
Ja.
Hur har din sommar varit?
Nej, men den har varit nykter.
Mm. Vad härligt! Då är du på rätt ställe.
Det har alla mina somrar sedan 2014 varit.
Ja.
Jag är nu i ett läge där jag inte reflekterar så mycket över om, alltså, alkohol är ingenting jag funderar särskilt mycket över. Jag har också en liten dotter på 1,5, vilket gör att det blir ju hennes dygnsrytm som styr ganska mycket.
Mm, samma här.
Ja, du har också en sån liten.
Ja.
Och det har ju varit en sommar med ganska lite fest. Det blir ju så när man har små barn. Avsaknaden av alkohol är liksom fullständigt integrerad i mitt varande. Det är ingenting jag tänker över att det har varit borta, utan det är bara så jag lever mitt liv.
Men just det här med när man är småbarnsförälder så blir det faktiskt extra skönt att vara nykter.
Ja, det var en av anledningarna. Jag hade ju innan, kommer kanske till det, men innan jag slutade helt att dricka alkohol så hade jag en lång period med ett växande obehag kring alkohol, och då var det väldigt mycket just runt småbarn, att jag kände, jag hade två döttrar då innan 2014, att det liksom inte funkade.
Mm.
Jag vet inte hur ni har upplevt det med småbarn, men att det, ja, dels att den där skärptheten som man vill ha när man umgås med barn, att den inte finns. Sen också tidiga morgnar, att de skulle förgiftas av någon slags bakfylla, också otroligt svårt tycker jag. Och sen den här känslan av ansvar, att om någonting händer på och jag har druckit alkohol, då kan jag inte göra det som jag måste göra som förälder. Jag måste kunna ta det här ansvaret.
Ja, man har inte det bästa av tålamod heller när man befinner sig sådär i den, liksom, måendet när det kommer till barn.
Nej, precis. Och jag kände att det gick inte ihop, de där världarna, överhuvudtaget.
Du är ändå redan inne på det, så jag tänker att vi kan ta oss tillbaka. Mm. Walk down memory lane, liksom. Ja, onsdag betyder nytt avsnitt av den här podden, och onsdag betyder också att vi får äntligen prata om The House igen.
Våra samarbetspartners.
Jajamän!
Yes. Ja, det är härligt.
The House Rehab är ju en öppenvård som ligger i centrala Stockholm. Och vad händer just nu på The House?
Just nu så, de öppnar ju grupp, alltså för grupp också.
Just det.
Och de har en tydlig målsättning. Det är att de vill bli världens mest personliga rehabiliteringscenter, kan man väl kalla det.
Mm.
Och det är en fin målsättning.
Verkligen.
Och jag tror mycket på det här med att göra det så personligt som möjligt. Vad jag menar med det är att alla människor är inte likadana. Vi har olika förutsättningar, vi är på olika platser i livet, och med Roberts kompetens och den personalen som han har på The House, så tror jag mycket på dem, att de faktiskt kan bli the world's most personal rehab.
Vet du vad min målsättning är?
Nej, berätta.
Att många av våra lyssnare även ska gå in och följa The House på Instagram.
Just det.
Vad heter de där?
Där heter de ju The House GRP.
Kanon. Tack, ja. The House.
Tack.
Ja, nej, men jag har väl i mitt liv, om vi ska tala om mitt förhållande till alkohol då, så har jag alltid tyckt det varit ganska roligt att dricka alkohol. Jag har alltid tyckt det varit trivts med det, älskat den där känslan av framförallt första klunkarna. Det här när man får ner axlarna lite grann och att det blir en avspändhet i kroppen. Och att det är så otroligt effektivt som kortvarig smärtlindring när man har det känner sig lite... Ja, det är någonting hårt i kroppen. Så jämnas kanterna ut och taggigheten försvinner. Det tyckte jag jättemycket om. Och sen så, jag var väl inte den som festade hårdast, men jag alltid tyckte det var roligt liksom. Festa och dricka alkohol. Men sen så hade jag en period när jag började känna liksom ett växande svårigheter med det. Och det var ju dels hade det att göra med barn, mina barn, att jag kände att det var, de ska inte behöva se mig brusa, tyckte jag. Och att det var en känsla av att de här två världarna gifter sig inte. Småbarnsvärlden och att festa. Och dricka alkohol. Och sen det andra var väl att jag hade börjat få, hade ett arbete då, där jag gick upp väldigt tidigt på morgonen. Jag jobbade med dels med Godmorgon Sverige, det här morgonprogrammet på SVT, och sen också med P1 Morgon som var Sveriges Radios motsvarighet, och det funkade ju överhuvudtaget inte när man ska gå upp 3.35. Men sen hade jag väl någon sån här liten känsla av att det var inte riktigt, för det jag gillade med att jag oftast drack, kunde sitta själv på kvällen när familjen hade gått och lagt sig. Jag vet inte om ni känner, alltså det var ju mitt sätt då. Jag var inte någon särskilt social drickare så. Men att jag kunde sitta på kvällen liksom, och, när alla hade lagt sig, och lyssna på Spotify och dricka vin själv i någon timme liksom. Och jag hade väl någon känsla av att det där är inte riktigt bra. Just det sättet. Men det som då hände var att min bror som heter Malik, han tog livet av sig i maj 2014. Och det var en väldigt uppmärksammad händelse då, för att han hade vunnit en Oscar bara ett år tidigare för en dokumentärfilm som heter Searching for Sugar Man. Så han var ju, det var en otro, han var liksom en offentlig person, och när det händer, det är ju liksom den största chock man kan råka ut för i livet, tror jag. Alla sinnen var på helspänn på något sätt. Och samma dag som han tog livet av sig då, på kvällen, så jag hade fått veta det sen på ganska sent på eftermiddagen. Och då ringde, kvällstidningarna ringde som galningar liksom på kvällen. Och då visste jag ju som journalist att det finns inga sätt att komma undan. Jag måste svara. För att de kommer att fortsätta jaga mig om jag inte svarar. Så att jag var tvungen att liksom mediehantera mitt i detta. Men då på kvällen så, hur ska jag kunna somna? Ångesten river i kroppen på det mest... Alltså, ja, det är en smärta som knappt existerar. Och då så drack jag alkohol. Det var det enda jag kunde komma på. För att, ja, men överhuvudtaget kunna somna den kvällen. Och sen när jag vaknade upp dagen efter så hade jag någon slags fokus. Nu, det här måste jag klara av. Och då det var en otroligt stark ingivelse. Att jag, nu ska jag inte dricka alkohol överhuvudtaget. För att nu är en farlig tid i livet. Den här typen av brytningstider, det är då man kan råka riktigt illa ut. Och jag vet ju också hur väl det funkar. Alltså på kort sikt. Med att det är ju den bästa smärtlindringen man kan tänka sig om man tar det på den väldigt korta sikten. Men på lång sikt så är det en... Ja, jag kände att jag kommer att gå under om jag började dricka alkohol. Så jag slutade tvärt. Och istället så... För jag behövde ju någon slags knark då. Och då sprang jag istället. Det låter ju otroligt hurtigt, men det var vad jag gjorde varje morgon. Jag vaknade och ångesten rev i bröstet och jag kände att du vet, man är ju framförallt den där första halvsekunden mellan sömn och vakenhet. Då fanns det fortfarande en mjuk, det var enda gången jag hade någon slags mjukhet i kroppen innan jag liksom hade vaknat, och sen så var det som att jag föll varje morgon. Jag liksom insåg, oj, detta är livet liksom.
Får jag flika in en fråga?
Ja,
för vi jobbar lite så att vi flikar in små frågor här och där.
Jag bara babblar på här.
Ja, nej, men det är fantastiskt och det är fängslande. Men jag blir så nyfiken på vissa grejer. Mm. När någon i sin absoluta närhet tar livet av sig, när händer en sån här bizarr grej? Hur... Kan man se varningssignaler på något sätt? Eller är det helt omöjligt att ens ana sånt här?
Nej, alltså att han skulle ta livet av sig, hade jag sett varningssignalerna så hade jag ju... Men jag såg att han inte mådde bra, det gjorde jag verkligen. Och jag punktbevakade honom sista tiden. Men inte tillräckligt bra, helt enkelt.
Nej. Fick du... Hur var det med skulden? Alltså...
Ja, nej, men det där har jag jobbat väldigt mycket med. Det var ju jag som... Han var ju liksom på my watch, sådär, ja. Men han, jag hade inte, kunde inte bevaka honom på det sätt som jag ville. Men det har jag jobbat ganska bra med faktiskt. Så att jag känner faktiskt ingen skuld.
Bra.
Jag hjälptes väldigt mycket av att jag hade kvar massa sådana här. Jag kunde titta på min sms-växling och sådär. Och kunde se hur mycket jag hade ändå ansträngt mig, hur mycket jag hade varit närvarande och sådär.
Ja, det går ju inte att vara vid någon sida dygnet runt.
Nej, det är ju tyvärr inte så. Det funkar inte. Då måste man ju låsa in dem liksom.
Ja, och det var väl kanske det som... Ja, han borde väl kanske ha... Jag borde väl ha tvingat honom till vård på något sätt. Kanske. Men ja...
Du pratar ju om också att du slutade tvärt.
Ja.
Hur, på vilket sätt var ditt alkoholintag innan det här inträffade?
Nej, men det var väl ganska... Det var ju inte sådär jätte... Alltså, det var väl några gånger i veckan kanske. Ja, men sådär helg. Helg. Jag kunde också ta en sån där... Du vet, när jag lagar mat. Ett glas vin, sådana där saker.
Men du kunde hålla dig vid det?
Ja, jag kunde hålla mig. Jag tror inte jag hade på något sätt det som kallades för, eller som en så här risk. Då var det här möjligen att jag satt själv, som jag kände var lite dåligt. Men jag tror att jag alltid har haft en rädsla för det i alla fall. Jag tror att jag har är någon slags beroende personlighet. Och jag håller mig själv i extremt strama tyglar när det gäller såna där saker.
Fan vad spännande ändå. Eller spännande kanske fel ord, men det är någonting speciellt med den här historien. Att liksom den här traumatiska, hemska händelsen blir någon slags startsignal för ett skenande beroende som bara eskalerar. Plötsligt pangboom liksom.
Ja, det var det jag var rädd för. Mm. Jag kände att det skulle kunna hända.
Ja, exakt. Mm. Men man kan säga att du bara missbrukade tungt en dag egentligen. Nästan. Kan man säga så? Jag vet inte.
Eller jag brukar säga att jag är en nykter alkoholist utan att kanske ha varit en full alkoholist.
Nej, men precis. Mm. Och det gör den här historien ganska speciell.
Ja, och också att vi liksom... Det här att man behöver inte låta det gå så långt innan man ska ta hjälp. Liksom.
Nej.
Nu blev det ju en oerhört traumatisk händelse här som gjorde att du tog det här beslutet. Men just att man inte behöver, om man tittar på andra människor, man behöver inte gå och vänta tills det har blivit riktigt krisigt innan man slutar dricka.
Nej.
Så att, men jag tänker just på med alla de här känslorna som du fick såklart dagen när du fick reda på det, och sen dagen efter. Och sen sluta med alkoholen. Började du springa direkt sen dagen efter? Du var tvungen att få ur dig känslor och frustration och sorg.
I stort sett, tror jag. Det var liksom det sättet jag började varje dag på. Och det, alltså jag vet inte, det är ju någonting av det. Det är ju magiskt, alltså vad träning kan ge. Alltså jag upplevde det som nästintill religiöst. Hur jag ger mig ut, jag var ju ingen storlöpare, men jag sprang kanske 6 kilometer varje morgon. Hur jag gav mig ut, och det var liksom kramper i kroppen nästan. Och sen så var det någonting som sköljdes av mig efter de där loppen. Vad kroppen kan göra alltså med träning. Ni tränar ju själv, vi har ju lyssnat på er podd, så jag vet ju att träning är ju någonting ni ägnar er åt väldigt mycket.
För det jag tänker på där som du gör också, som är viktigt att skicka med våra lyssnare. När du tar ett sånt beslut, att du tar bort någonting, så adderar du till, du tänker säkert, nu ska jag inte dricka, vad kan jag göra istället?
Ja, men jag tror att det var lite så, på omedvetet.
Och där tror jag ofta man så här, man kanske säger så här, nej men fan, nu ska jag sluta dricka. Men vad ska jag göra annars då? Alltså, vad ska jag fylla min tid med? Vad ska jag göra för att fylla mig själv med saker?
Men exakt. Och det är inte konstigt att folk känner en tomhet när man slutar med någonting. Man måste ju fylla upp sig med nya saker. Mm. Så är det ju. Alltså, ja. Man är ju liksom ingen maskin. Man behöver saker i sitt liv.
Sen säger inte vi att man behöver bli beroende av någonting annat.
Nej.
Men det brukar väl ofta bli så att man är relativt svart eller vit fortfarande i början. Om jag tänker på dig när du slutar, du käkar ju glassbåtar. Så att,
just det, det är faktiskt många som hör av sig om det. På riktigt. Ja, ja. Det är sant. Häromdagen så var en kvinna som skrev så här: jag åt också 6 glassbåtar häromdagen. Och jag bara, jag kände en samhörighet.
Ja.
Ja, alltså om jag, socker, det har jag ju kvar.
Ja, det är tufft
alltså. Otroligt mycket socker.
Ja. Mm. Men du springer så mycket, så det är plus minus noll kanske?
Ja, tyvärr så har jag inte sprungit så mycket. Det är svårt med små barn att få till.
Men om vi ändå ska dröja vid den här perioden efter den här händelsen. Mm. Du börjar löpa jättemycket, slutar dricka. Jag tänker ändå att löpning i sig kanske inte riktigt räcker för att bearbeta en sån här tung grej. Hur gjorde du?
Nej, det är inte på något sätt. Alltså, i den första akutfasen så gjorde jag ju att jag gjorde massa saker. Att jag ordnade. Det är väldigt mycket saker som behöver ordnas när en människa dör. Mm. Alltså begravningar, ringa runt till människor. Ja, i det här fallet också mediehantera. Och sen, du vet, tömma en lägenhet, organisera saker. Jag tog på mig väldigt mycket av det. Och det är ju ett sätt att liksom ta grepp om saker och vara aktiv i detta.
Grät du mycket?
Jag grät hela tiden. Jag grät varje dag, flera gånger om dagen. Men det finns ju inte några bra sätt och en sån här sak, det finns ju ingen tröst i en sån här sak. Så att tyvärr det bistra beskedet är att det är bara att liksom trampa på.
Mm. Berätta om hur er relation såg ut.
Nej, men vi är ju, han är 2 år yngre än jag och vi är ju uppvuxna ihop och har liksom gjort väldigt mycket saker under hela barndomen. Umgåtts, delat intressen, spelat oändliga fotbollsmatcher i trädgården, lekt. Och sen så när vi blev äldre så har vi ju lite haft samma, han jobbar också med, jag jobbade med tv då, och han började göra samma sak och vi jobbade båda samtidigt på ett program som heter Cobra och han, liksom, vi har liksom också yrkesmässigt haft samma saker. Vi har varit intresserade av samma saker, film, litteratur, vad det nu kan vara. Så att det var ju, det är en väldigt, väldigt nära relation.
Mm. Var kommer ni ifrån för typ av uppväxt, barndom?
Vi är uppvuxna i Ängelholm i Skåne. Jag skulle säga att det var en väldigt bra uppväxt. Vi hade trivdes båda två i skolan och vi hade liksom vänner. Och så på den tiden så man gjorde ju väldigt mycket. Otroligt mycket sport. Så där, sporta i trädgården och sånt där.
Så ni såg upp till Magnus Hedman kan man säga?
Jag är ju lite starstruck måste jag säga. Att sitta här i samma rum som Magnus Hedman. Jag har ju, fast då var jag ju vuxen.
Ja.
Nej, men jag har ju följt dig jättemycket. Och verkligen vet ju vad du har gjort och sådär. Ja.
Nu förstår jag varför du är här.
Ja, nej men jag har också lyssnat på dina program.
Ja, vad härligt. Jag behövde höra det. Ja. Jag kände mig så mycket underläge som sagt med hans stora armar. Ja,
för lyssna, han är ju också dubbelt så stor som du.
Ja, men det är och dubbelt så gammal nästan. Alltså jag blir så nyfiken på det här med mörker som vi bär inom oss. Och jag vet inte, du får säga till om det blir för privata frågor.
Nej, men jag är väldigt bra på att undvika frågor som jag inte gillar.
Ja, vad härligt.
Han är medietränad.
Så kör på bara.
Du är journalist själv, ja. Så du kan ju slingra dig bra.
Nej, men jag har ju liksom intervjuat miljoner människor som inte vill svara på frågor.
Exakt, så du har lärt dig. Nej, men jag tänker på det här med mörker då, som vi alla bär inom oss, eller oftast då. Vad tror du att din brors mörker kommer ifrån?
Ja, det är väldigt svårt att svara på. Just det brukar jag faktiskt inte prata om. För att jag kan inte gissa, jag vill inte hålla på att gissa och spekulera i vad det handlade om. Jag kan väl bara säga att depressioner är ju, och såna här ångestsyndrom är väldigt komplexa saker och ofta väldigt många olika orsaker. Mm. Och att han i grunden var en väldigt ljus person. Jag kan tycka det är väldigt ledsamt att man, om man blir ihågkommen för att han tog livet av sig. Det är ju som att man, om man har en symfoni som är i dur i 36 år och sen avslutas den med ett stort mollackord. Vad är det då för en symfoni? Är det liksom en ljus symfoni eller en mörk symfoni? Så jag har liksom verkligen försökt att tänka att det inte är det där självmordet som definierar honom och inte minnet av honom heller. Nej. Utan jag har väldigt ljusa minnen av honom. Och jag skulle säga att han var en ljus person i sinnelaget i nästan hela sitt liv.
Mm. Mm. Hur hade du, för att vi, man tittar på, om vi går tillbaka lite till det här med beroende och just liksom din relation till alkohol, så sa du ju ändå att du satt ändå själv då och då, för det är ju rätt vanligt för en beroende person att man från början är det party och fest och sen flyttas det där till mer och mer och mer ensamhet och så.
Ja, det var precis just det. Att jag kände att här finns en glidning som, gör man det i ljuset, alltså öppet, offentligt, då är det en sak. Alltså fest, sociala sammanhang och så. Mm. Men när man börjar göra det själv, ensam, och när man börjar också föredra att dricka ensam, det var någon slags varningslampa som började blinka där. Mm. Jag vet inte, ni är ju säkert mycket mer inlästa på detta än vad jag är.
Nej, men
alltså
det
jag tycker det är intressant ändå, alltså din, just att du kanske då inte fullt utvecklade beroendesjukdomen, men att du, hur var du på, liksom, jag tänker på det här med att hantera känslor och sånt där under uppväxt och under ditt liv. Har du flytt känslor mycket i andra saker, eller hur har det sett ut för dig?
Ja, men det har jag väl säkert gjort. Sen har jag, efter min brors död, så har jag gått ganska mycket terapi, eller väldigt mycket terapi. Mm. Men jag har ju också varit, som ofta, jag har sett till att ha haft väldigt högt tempo i livet och gjort väldigt många olika saker. Ja. Och sen så inser jag ju nu, det är väl kanske en beroendeproblematik jag fortfarande har, det här att jag tycker väldigt mycket om att arbeta. Jag trivs väldigt bra i det höga tempot i arbetet. Och det finns ju säkert flyktmekanismer i det, det är jag helt övertygad om.
För att du pratade om att det egentligen bara var, det var en riktigt tung fylla och sen bröt du där, en dag där. Men jag tänker så här, vad har du haft som skydd för att inte falla tillbaka in i drickandet? För att vi, jag och Magnus och många andra, vi pratar ju om, ja, men 12-stegsprogrammet, och man använder liksom, man har vissa, ja, men knep för att inte falla tillbaka liksom. Mm. Men du har ändå varit nykter nu i, vad blir, 7 år, 6 år?
Ja, 2014.
Ja. 6 år. Har du varit nära på att falla tillbaka, eller hur har det sett ut?
Nej, det skulle jag inte säga, utan det är det är liksom en väldigt stark känsla av ansvar, var det i början. Jag måste hålla, jag har barn, jag måste ta hand om mina föräldrar, måste tillse att de har det bra. Det finns inget utrymme för mig att braka igenom här. Och sen så upplevde jag att det var så otroligt mycket positiva effekter av att inte dricka. Så att för mig blev det någon slags belöning kring det. Att jag kände att jag mådde väldigt, att jag mådde mycket bättre. Och det var också en period, den här ekvationen mellan hur roligt hade jag igår mot hur hemskt är det idag. Mm. Den gick liksom aldrig ihop mot slutet. Det är väl också, har väl med åldrandet att göra, att man hanterar alkohol sämre kanske.
Hur gammal är du?
Jag är nu, ska fylla 46 om några veckor.
Mm. Men det där känner jag verkligen igen, det här med sidovinsterna man får i sin nykterhet. Hade inte jag fått så tydliga, påtagliga sidovinster ganska snabbt in i min nykterhet, då hade jag nog fallit tillbaka. Ja. För att det blir ju verkligen som en morot, som en motivator, att liksom så här, fan, det är ju så här jag ska leva. Alltså det bara kommer bra saker till en, men saker som lossnar och saker som man har verkligen, verkligen velat så här, och relationer som mår bättre. Och så bara, shit, det är ju så här jag ska leva. Det är ju så självklart då på något sätt.
Ja, det finns ju säkert också ett stort mått av kontrollbehov. Att jag kände att det var, jag vill liksom inte tappa kontrollen på det här sättet i sociala sammanhang. Så man kan ju, man gör det ju i ganska liten utsträckning. Men ändå efter 2-3 glas vin så börjar man ju liksom tappa omdömet. Mm. Jag tycker det var skönt att vara skärpt helt enkelt i alla sammanhang.
Har du haft några liksom mentorer eller nyktra människor runt omkring dig som har varit stöd i det här, eller hur har det sett ut?
Nej, det har jag inte haft, utan det här har jag liksom gjort själv. Det är ingen annan i min familj som har slutat att dricka. Jag tycker att man ser omkring sig ganska, jag vet inte om ni också tycker det, att det är fler och fler människor. Det här blir lite anekdotiskt, men som slutar att dricka eller som dricker mycket, mycket sparsamt. Mm. För ofta är det människor som har väldigt mycket att göra, för att de tycker att det är slöseri med tid.
Det känns som klyftorna blir större. Det känns som att fler människor tar droger och knarkar. Det har man ju hört. Och fler människor blir nyktra. Det känns som att färre och färre blir mitt emellan.
Ja, det kanske är så.
Ja, men det ser man ju också. Man tittar, i och för sig, nu har ju de där siffrorna tyvärr gått tillbaka under covid-tiden. Mm. Man tittar på Systembolagets siffror så sjönk ju till exempel den alkoholfria försäljningen med 35-40%. Medan då alkoholförsäljningen gick upp detsamma. Så att där är ju, jag ser ju en rätt stor risk och en rätt jobbig period för många människor som har suttit hemma, som inte har haft någon socialt umgänge på samma sätt som man har haft tidigare, som har druckit en flaska rosé innan lunch liksom. Tyvärr. Så att men innan covid så var det ju väldigt tydligt hur mycket det alkoholfria ökade. Så att så är det ju. Sen vad de människorna gör istället. Men det jag tycker är extra intressant med den här storyn är att det du pratar om är det så många människor som skulle vilja kunna göra. För du pratar om ansvar, du pratar om att orka vara en bra förälder, att ha kontroll, att hantera sorg i ditt fall då, klar i huvudet, att gå i terapi och sådana saker. Och det här har ju du och jag hört, Nemo, tusentals gånger av folk som pratar på det här sättet,
ja,
men som inte har förmågan
att sluta. Nej,
att sluta.
Nej, det är det jag menar, och det är det som gör det så intressant att du ändå har lyckats bara så här, ja, men av egen kraft så här, men nej, men jag vill kunna vara förmögen till allt det här som jag pratar om liksom, så jag slutar dricka. Men människor vill ju allt det här liksom, men oftast är ju suget efter alkoholen så starkt att de ändå faller tillbaka och riskerar allt det här, och det är det någonstans som är vansinnigt i den här.
Ja, den mentala besattheten.
Ja, men exakt. I beroendehjärnan liksom på något sätt.
Ja.
Så grattis till det. Hatten av.
Ja, men i mitt fall så var det ju att det var ett extremt trauma som satte igång det. Så att det är ju inte någonting något eftersträvansvärt på
Nej,
det sättet.
Såklart
jag är ändå glad över att jag skulle säga att det är kanske det bästa beslut jag tagit överhuvudtaget i livet. Det var så många saker som blev bättre. Jag undvek alltså potentiellt mycket allvarliga konsekvenser för mig själv. Och sen så tycker jag att liksom allting runt omkring har blivit liksom mycket, mycket bättre.
Mm. Var det svårt i början?
Nej, alltså jag var ju så extremt pressad. Så att jag tror att det var väldigt mycket att det ersatte som att det här löpandet, att jag sprang varje morgon. Mm. För att det sätter också igång andra processer. Det blir liksom saker, bra saker händer. Sömnen kommer på plats. Du är trött på ett bra sätt på kvällarna. Hungern kommer på plats. Du liksom vill äta mat. Det är någonting också som att man lite grann vill äta lite bättre. Jag stoppar i mig godis ändå, men man kanske inte bara äter skit när man tränar. Jag vet inte vad det finns för mekanismer som gör det. Så är min känsla i alla fall.
Har det varit självklart för dig att vara öppen om det här?
Ja, det har jag aldrig skämts över sådär.
Nej.
Men sen så får man ju, det har ju ni också säkert sett, man får ju liksom en annan blick på samhället runt omkring.
Ja.
Och hur alkoholindränkt saker är. Och vi pratar ju väldigt, nu finns det ju en diskussion väldigt mycket om att ja, alltså man kan ju se på samhällsproblem ur olika vinklar, och det finns ju ett antal konkurrerande vinklar just nu hur man ska betrakta samhället. Man kan säga att det är klimatkrisen som är den överskuggande problemet som man liksom tolkar allting igenom. Man kan säga att det finns populärt att tycka att det är invandringen på olika sätt som har skapat olika samhällsproblem. Men för mig blir det så uppenbart att alkoholen är ju liksom ett av de absolut största samhällsproblemen vi har. Det leder till brottslighet, det leder till sociala problem, det leder till psykisk ohälsa, det leder till död, det leder till olyckor. Alltså, och om man liksom tar in det, det här vet ni ju säkert, och du kanske har siffror till och med, Magnus, på detta.
Nej, det har jag inte.
Vi har tyvärr inte det, men jag läste någon enkät om det här för ganska länge sedan, det här med hur stor procent av alla våldsbrott och övergrepp som innehåller liksom alkohol, och det var ju helt... Det var ju bizarra siffror.
Mm.
Vi måste plocka fram det till nästa avsnitt.
Ja, vi kan ju prata. Alltså jag känner ju många poliser som just vittnar om det här. Man tittar på alkohol och droger, tabletter. Alltså det är ju vansinnigt hur mycket det förstör.
Vi är mycket glada över att ha med oss 16 Weeks of Hell som sponsorer i den här podden. Eller hur, Magnus?
Ja, väldigt glada.
Mm.
Vad kan du om 16 Weeks of Hell?
Jag vet att det är ett program som man gör i 16 weeks och att det är hell för vissa. Mm. Men att resultatet oftast är fantastiskt för många. Att det är något som verkligen inte bara gör kroppen jävligt schysst utan även får folk att bli piggare och gladare. Och i princip alla som gör det programmet vittnar ju om att det är en förändring i kropp, knopp och själ.
Mm, verkligen. Programmet kom till på det sättet att Tony Andersson som är grundare, hans kompis skulle fylla 50 året efter och hörde av sig till Tony och frågade om han kunde göra ett program mot honom. Vilket han gjorde, men då levde Tony programmet 2 veckor före med all mat och träning och sådär. Och det var några till av Tonys kompisar och hans brorsa som var med sen. Efter de där 16 veckorna så la ju alla de här killarna upp sina resultat på sina respektive Facebook. Och Tony var för stunden då fotbollstränare i Motala. Och när folk fick se resultaten så blev hans messenger helt överbelamrad med meddelanden med folk som ville göra samma sak. Så att 2 dagar senare gick han in och sa upp sig till Motala. Han sa, jag är med er till uppehållet, sen säger jag upp mig. Liksom. Mm. Så det är en riktig framgångssaga.
Mm, får man verkligen säga. Och du har gjort programmet och du kan gå i god för att det är bra grejer.
Det kan jag verkligen göra.
Tack 16 Weeks of Hell!
Ja, tack! Återigen, jag vill gå tillbaka. För att jag sitter och processar lite här. För jag tycker det är så jäkla intressant. För att de gästerna vi har haft tidigare har ju varit djupare in i sitt beroende. Och jag tänker just på utmaningar. Mm. Sådär, sen du har slutat. För att för en beroende person så är en utmaning såklart då att alkoholen eller drogerna har varit en sån jäkla bästa vän i alla lägen. När man har mått dåligt men också när man har varit glad, så man vill förstärka de känslorna genom att då ta sin substans som man tycker om. Men i ditt fall så tänker jag just sådär att när det inte finns en påtaglig risk som det gör för en beroende människa, hur har du tänkt ändå sådär kring att bara ta ett glas vin eller bara ta en öl och sådär? Hur har du liksom, hur har processen gått hos dig där?
Nej, det har inte varit, alltså det har faktiskt aldrig varit någonting jag har längtat efter. Däremot så har jag haft en liten sån där sak som jag har gjort, att jag har druckit 1 glas champagne om året.
Okay.
För att det är ju väldigt gott med champagne. Och då har det varit så här på julafton. Och sen har jag då druckit 1 klunk. Och så har jag känt att shit, det här slog på huvudet. Möjligen är det psykosomatiskt. Och sen har jag inte druckit mer. Kanske, ja.
Vem var det som gjorde det av våra gäster? Drack 1 glas champagne på sin bröllopsdag. Det var väl Jan.
Jag är ju dubbelt så gammal som dig.
Det var Jan Johansson, var det inte det?
Jo, han gjorde det. Ja, men nej, det var väl att var det inte när han hade gift sig så hade han druckit champagne.
Just det. Ja.
Nej, men då var den där pärlandes, och sen kände jag att men gud, jag är ju redan så fruktansvärt trött. Mm. Ska jag ta en substans som gör mig tröttare? Det verkar ju jättekonstigt. Så att ja, men det har jag faktiskt gjort. Men det kändes inte som något viktigt heller. Det skulle jag mycket väl kunna avstå. Äta mer marsipan istället nästa jul.
Ja. Jag tänker just på att utmaningarna blir ju på olika sätt där. Att du har tagit då den här klunken. Mm. Jag förstår att det har blivit någon form av tradition, men har det varit ett statement för dig själv att du får göra som du vill?
Ja, eller? Men på något omedvetet sätt kanske, att jag får göra som jag vill. Ja. Och sen också att det är ju väldigt gott med champagne. Mm. Men uppenbarligen räcker det med 1 centiliter. Ja. Men utmaningarna har väl lite grann funnits på andra håll sådär. Att det finns ju, det ska man ju kanske nämna, det finns ju någon slags offer också när det gäller umgängesformer. Mm. Att det är vissa umgängesformer som jag inte gör längre, helt enkelt. Och det är till exempel att vara ute och festa, eller vara ute på krogen efter klockan 12. För att det är ju nästan omöjligt, jag vet inte om ni tycker att det funkar, jag tycker det är nästan omöjligt att umgås med människor som är berusade i för hög grad.
Är det för att det är jobbigt, eller känner du sug, eller känner du utanförskap, eller varför?
Ja, men det är väl dels ett någon slags utanförskap, men framförallt för att det blir ju så dåligt umgänge. Mm. Folk blir ju dumma i huvudet och tappar ju all, det är ju jättetråkigt att umgås med fulla människor om man inte är berusad själv. Mm. Det första som försvinner är ju liksom tajmingen. Så här, hur länge kan jag tala om samma sak? Så här.
Ja. Och hur högt ska jag tala om det?
Hur högt ska
och hur många gånger ska jag säga det här?
Ja, men lite så.
Men, då, det, mm. men, nej, men det är bra, vi börjar komma någonstans. För ja. det, vi ser ju ändå att du har ju dina liksom, metoder.
Ja, jo, men det, ja, jo, det är bra. Det här, ni vet, jag har inte pratat så mycket om det här på det här lite mer strukturerade sättet. Det är jätteintressant för mig också. Mm.
Så då har vi löpningen.
Ja.
Vi har det här med att välja umgänge. Att inte vara ute längre än till klockan 12. Så då har vi tre grejer som ändå har blivit tydliga, tycker jag, just utifrån hur du gör för att bibehålla det du har. För mentalt och tankemässigt så kan man ju alltid tänka just det här med att när det kommer till ansvar, jag vill vara en bra pappa, jag vill orka, jag vill kunna göra det och det och det. De behöver ju också, det behöver ju också adderas till alltså faktiska saker som jag gör, inte bara tänker. Är du väl planerad där i liksom ditt sätt att vara?
Ja, men det är liksom om jag går ut så där. Nu har det inte varit så mycket festligheter på grund av pandemin sista året, så jag har då, det jag gör är att jag powerminglar tidigt. Så 18-20 är en jättebra sån festtid. Jag kommer exakt när det börjar och så går jag 20. Tycker jag är en toppen sätt, så kan jag liksom komma hem och ändå natta barn och sådär.
Mm. Du får kakan och äter den.
Ja, men och det är ganska, det tycker jag är väldigt roligt. Det är jag ganska bra på, så här, snabbmingla. På
en annan timmar. Fråga som jag skulle vilja ställa, som jag vet många av våra lyssnare och många av de personerna som har problem med beroende brottas med. Mm. Det är ju, hur har du svarat till folk som har sagt, vad fan ska du inte dricka, men kom igen nu. Hur har du hanterat det?
Ja, det är ju påfallande. Det var väldigt mycket så i början. Mm. Sen så har det bleknat lite grann. Nej, men jag har bara varit benhård att jag inte dricker. Det har inte varit... Det får uppstå... Jag är inte så där jätterädd för obekväma situationer. Så att det får uppstå obekväma situationer.
Men säger du varför då? Eller säger du bara så här, nej, men jag dricker bara inte?
Ja, men ibland, det beror lite grann på hur mycket frågor jag får. Mm. Först brukar jag säga så här, nej, jag dricker inte. Och sen så om det blir så här, nej, men det är inte bra för mig. Och sen säger jag att nej, men efter att min bror dog så dricker jag inte.
Ja, det är ingen brukar, som fortsätter
det
då.
Det brukar bli tyst sen.
Ja. Effektivt ändå.
Då kommer inga fler frågor på det.
Nej. För det här tycker jag är, jag tycker vi ska stanna lite vid det här. För att det här är en sak som folk har oerhörda problem med. Mm. Det är hur de ska hantera när man får de här frågorna. Man anser sig vara påhoppad och sådär. Vad säger du, Nemo?
Nej, men jag tänker att det är viktigt här, eller så här. Ju ärligare man förmår att vara, desto lättare blir det ju på något sätt. Alltså om någon säger till dig så här, ja, men varför dricker inte du? Om du då säger till personen, nej, men jag är alkoholist. Då blir det ju ganska tyst. Mm. Då blir det ju så här, ja, okej, jag fattar. Ja, men bra.
Mm. Men om du inte vill då? För många vill ju kanske inte säga att de är alkoholister.
Nej, men det är klart. Då, men jag vet inte, man får väl göra det man behöver för att ta sig igenom en sån fråga. Man får väl kanske säga att man ska köra och man ska ljuga. Eller det finns olika knep. Men jag tänker så här att för mig har liksom ärligheten alltid varit bäst, effektivast.
Mm. Säga, ja, men du har ju förmågan att vara öppen, tänker jag. Men jag tror att också mycket i den här frågeställningen handlar om att jag kanske inte vill blotta mig fullt ut. Nej. Så de tipsen jag brukar ge är väl kanske inte att ljuga, utan i så fall säga att, som du säger, det är inte bra för mig. Eller jag är allergisk, därför att det är en fysisk allergi, så jag ljuger inte. Eller att min kropp klarar inte av att hantera alkohol längre. Jag mår inte bra av det. Alltså, så att det gäller ju att man hittar saker som man kan stå för. Och kommunikativa delar kan vara rätt enkla ibland. Liksom.
Fan, rekommenderade jag nyss att ljuga här i podden.
Ja,
här sitter vi vecka ut och vecka in och predikar om ärlighet. Så
då
sitter jag här och säger, men ljug, det är en bra idé.
Ja.
jag brukar säga så här också, om det är nu någon mot förmodan som vill bjuda upp alkohol. Då brukar jag säga så här, men ansvarar du då för om jag lassar upp massa droger här sen då? Om det blir kaos här sen, är det du som står för ansvaret då? Mm.
Nej, men det är en känslig fråga för många.
Verkligen.
Det är en väldigt känslig fråga. Precis som... för dig blev det ju ändå så tydligt... Det blev ett sånt stark varför för dig. Varför du skulle sluta just den här dagen.
Mm.
Du hade ju aldrig klarat av att hantera. För jag vet själv hur det är med begravningar och när en person har dött, hur mycket det ska fixas med papper och allt vad det är för någonting. Du hade ju aldrig hanterat det om du hade druckit. Det hade aldrig gått.
Det var det jag kände. Det var en otroligt stark känsla. Mm. Att det här måste jag göra.
Mm.
Hur har du brottats med ensamhetskänslor? För jag tror att många som slutar dricka känner sig ganska mycket ensamma efter och utanför. Och hela sociala umgänget går sönder och sådär. Hur känns det för dig?
Ja, men det har varit faktiskt helt okej. Jag har ändå haft lyckan att jag haft i mina nära relationer haft människor som inte alls är intresserade av alkohol. Eller som dricker, men knappt. Alltså, som inte tycker det är viktigt i livet. Min exfru var sån, och min nuvarande, jag vill inte gifta, men jag säger ändå att hon är min fru för enkelhetens skull.
För husfridens skull.
Nej, men jag tycker det är, vad ska man säga när man är vuxen och har en relation? Man kan inte säga flickvän heller, men partner och
sambo.
Sambo, det är ju otroligt deppigt, som om boendeformen var liksom det som definierade vårt liv. Om jag säger min dotters mamma, låter som att vi inte är tillsammans längre. Ja. Så att, ja, nu säger jag fru. Ja. Nej, men hon, det är inte viktigt för henne. Och då blir det ju så himla mycket lättare. Så att jag tror att jag omedvetet har sökt mig till människor som tycker att ett glas vin, det blir väl toppen.
Mm. Hon dricker inte, eller?
Jo då, det gör hon. Men väldigt sällan. Ja. Och hon tycker inte det är viktigt. Det är liksom inte något hon eftersöker.
Hade det varit jobbigt för dig om hon drack mycket?
Nej. Alltså, om hon hade druckit sig berusad, så hade jag nog tyckt det varit svårt. Jag tycker det är svårt med berusade människor.
Hur har relationen till alkohol sett ut från början då? Alltså, när hade du din alkoholdebut och så här, och såg det normalt upp på den tiden? Vad som nu är normalt när man är ung, jag vet inte. Men...
Nej, men i Ängelholm i början av 90-talet, så det dracks ju ganska hårt så där. Nej, men alkoholdebuten, kan den ha varit? Så måste väl ha varit i nian kanske? Något sånt där. Någon som hade köpt ut. Det förekom en del hembränt också.
Dunkar.
Men framförallt var det liksom utköpt och inplockat från Danmark. Jag bodde ju i Skåne och sådär. Men jag tror att alltså det var väl någon slags sådär, som det var, normalitet. Man drack och så blev man jättefull och så kräktes man kanske och så. Var kvällen slut.
För du pratade lite om det här med obehagskänslorna som började komma smygandes ett tag innan du blev nykter. Hur långt innan du blev nykter kom de här obehagskänslorna, skulle du säga?
Ja, det var väl kopplat till när min äldsta dotter föddes 2004.
Ja. Så det var ändå 10 år alltså.
Ja, det var liksom en smygande känsla som liksom blev liksom starkare och starkare.
Ja. Gjorde du några försök innan du blev nykter att faktiskt bli nykter?
Ja, jag hade några såna här, också såna här små symboler jag gjorde. Att jag inte drack på nyårsafton i flera år. Att jag kände så här, jag vill börja året fräsch. Att det var någon sån här symbol kring det. Jag kunde dricka alla, men alltid att jag var nykter på nyårsafton just. Det var för att jag ett år när jag hade druckit ordentligt, så drömde jag liksom den äckligaste jävla dröm. Alltså det första jag gör på ett nytt år. Vet ni vad det var? Ska jag berätta? Det var att jag vaknade och att det brann. Och att sprinklersystemet i taket gick igång. Och så var det spyor som kom ur sprinklersystemet. Det var det första jag drömde ett visst år när jag hade liksom druckit och liksom mådde lite illa. Och då tänkte jag så här, det här, ska jag börja ett nytt år på det här sättet? Nej, men ni vet hur det är, alltså, som det var på nyårsafton när man liksom ligger och bara inte orkar ur sängen, och det är liksom hämt pizza och Ivanhoe och... Jag kände.
Kommer ihåg det där nyårsafton. Det var första, alltså nyårsafton 2011, 1 januari. När jag vaknade upp i en tvåsitssoffa med smoking på mig på Söder. Tittade ut, det var lite grått. Samma smoking jag hade på mig 10 år tidigare när jag vann guldbollen. Den satt inte riktigt lika bra just då. Kan jag säga. Men just känslan är ju så där och börja ett nytt år med. Liksom.
Det var ju bara några veckor efter Brinkenstjärnas julfest ju.
Ja, det var det. Ja, absolut. Nej, men det blev ju den dagen som jag sa också. Fuck it, nu får det räcka. Och då slutade jag ju också.
Men, och det var nyårsdagen.
Det var nyårsdagen.
Nyårsdagens gång.
Det måste men jag fortsatte ju att dricka och liksom ADHD-medicin och sånt där. Så att jag tog ju snabbt, men jag tog ju återfall senare då. Men det där just med starka händelser som man liksom, där man tar ett aktivt beslut och sen kunna leva upp till dem och hålla dem är få förunnat, ska vi säga.
För du pratar om de här obehagskänslorna, och du pratar om att det var kopplat ganska mycket till din dotters födelse. Förutom barnen, vad var det andra, vad var det för andra grejer som kom smygande då, som du kände att, som var små varningssignaler för dig?
Ja, det var ju det som jag nämnde med att jag kände att jag, att det var kopplat, att jag gjorde det själv. Mm. Som jag kände att detta är inte riktigt bra. Nej. Att jag sitter ensam här på kvällen. Sen så hade jag ju precis det där. Det var väldigt svårt för mig att dricka ett glas vin. Mm. Eller en öl. Utan det blev nästan alltid tre. Alltså, eller fyra.
Pratade du med din kvinna om det här?
Nej, det tror jag inte att vi gjorde faktiskt. Det var aldrig någon som anmärkte. Eller som hade synpunkter. Mm. Det var mer jag själv som kände. Och sen är det väl liksom en... också bara helt enkelt att min kropp inte klarade det på samma sätt. Att jag tyckte det var mer och mer jobbigt att vara bakis. Att jag kände att vad är det här för ett liv? Mm. Jag ligger en hel lördag och är bara så här utslagen. Och det började mer och mer kännas att detta är ju ett gift. Jag har förgiftat mig. Kroppen är förgiftad. Mm. Och att jag började någonstans känna, är detta rimligt att jag ska ägna tid åt och liksom tillfriskna av detta?
Ja, det där är ju så spännande alltså, för att det är ju här många människor som inte pallar bakfyllan tar en öl eller ett glas vin på morgonen, och sen blir det här återkommande mer och mer och mer. Så att du nämnde tidigare så här med riskbruk, det känns ju som att du har varit i riskzonen definitivt utifrån det du beskriver.
Ja, du vet säkert bättre.
Men ändå haft någon form av styrka, förmåga och tur, ska vi säga också. För att man kan ju utveckla beroendesjukdomen alltså över tid. Men att du ändå då har lyckats att hålla tillbaka och se på det på ett nyktert sätt, om vi nu ska uttrycka oss så, utifrån det här med att det är ett gift. Ska du verkligen behöva tillfriskna från det här och så vidare. Där många människor inte har den sinnesnärvaron och istället väljer den enkla vägen ut som man tycker då. Så att väldigt spännande historia det här.
Ja, ska vi hugga in i vårt lilla favoritsegment?
The House svarar.
Ja, då sitter vi här ännu en gång med vår vän, kollega och, vad ska man säga, förebild kanske. Robert Boman, välkommen tillbaka.
Tack så mycket. Det var ju fint sagt utav dig.
Det var
ju länge sedan. Vi har nästan haft lite... sommarlov här allihopa.
Ja, och
dina varandra i alla fall.
Ja, det känns ju trist. Ja. Men nu är vi äntligen i samma rum igen. Ja. Och dina kollegor har ju fått ta din roll i några veckor. Mm. Men nu är du tillbaka med den äran.
Och vi är faktiskt i The House-lokaler.
Det är vi. Ja. Och nu ska du få ännu en fråga att bita i. Take it away, Magnus.
Hej killar! Jag hade ett problem under pandemin och det var att jag började dricka för mycket. Nu när krogarna öppnade upp så har jag flyttat till krogarna och känner ett sug efter att gå ut varje dag. Hur ska jag göra för att bryta det här?
Det är en bra fråga som är väldigt aktuell. Och det är en problematik som vi också har sett och kunde misstänka skulle komma. Många har suttit isolerade och vi har ju pratat om det tidigare här i podden att... ett drickande under lockdown kanske ökade eller började tidigare på dagen. Och när nu plötsligt lockdown släpptes och i samband med att solen kom så var det många som flyttade ut på krogen. Så den här personen är ju absolut inte ensam om det här, utan det är ju så vi fungerar människor lite grann. Att vi vill ju plötsligt ut när vi har varit instängda. Eftersom han skriver att det här har blivit ett problem så är mitt råd att försöka ta hjälp. Nu vet jag inte riktigt var han bor någonstans, men försöka ta hjälp i sitt närområde eller söka på nätet. Vad finns det för beroendemottagningar i närheten? Det går naturligtvis att skriva till oss eller en beroendemottagning i hans direkta närhet. Ställa lite frågor. Fråga om man kan få komma på ett första samtal. Det har vi sagt många gånger tidigare. Men upplever jag att någonting är ett problem, då är det väl det.
Mm. Och om man vill mejla er så är adressen.
Vill man mejla till oss så skriver man till sandra@thehouserehab.com.
Perfekt. Tack för ditt svar.
Tack så mycket. Fint att se er igen.
Verkligen. Tack Robert Boman för ännu ett klokt svar.
Ja, det brukar vara det när han är med.
Ja, ska vi knyta ihop säcken då, Magnus?
Det tänkte jag att du skulle få börja med idag.
Ska jag börja med det?
Ja.
Nej, men jag tänker att det är så jäkla lyxigt att få sitta här och höra alla dessa livshistorier vecka ut och vecka in. Och de skiljer sig så mycket. Mm. Det är ju så. Här har vi en lite annorlunda historia, men som på ett sätt är likadan som de andra också, på ett sätt. Mm. Så jag tycker att det är... Jag blir väldigt rörd av framförallt det här hur ett stort trauma kan få en att göra en livsavgörande förändring som hjälper både dig och dina barn. Jag känner igen mig mycket i det här småbarnspratet så för mig blir det mycket så här, jag känner mig lite upplyft och lite privilegierad att få sitta här och lyssna faktiskt.
Och tacksam.
Tacksam, verkligen.
Som sagt, en väldigt spännande historia just utifrån att den är lik många av dem vi har hört utifrån riskzon och hur man liksom hanterar saker, men också det här med att du har gjort det själv, vilka barriärer du har satt upp för dig själv utifrån att välja umgänge, vara tydlig när folk liksom har frågat varför och hittat någonting annat som fyller dig med energi och endorfiner och såna här saker som är så viktigt. Jag tror att många människor faller där som försöker sluta själva. Man försöker sluta med någonting, alltså man tar bort någonting som har varit en väldigt stor del från mitt liv. Men jag ersätter inte den tiden, uppmärksamheten med någonting annat. Utan jag tror att jag ska fortsätta kunna leva som vanligt, men utan den här stora delen som då har varit sinnesförändrande substanser. Och därför blev det extra intressant att se hur har du gjort? Och hur skiljer det sig från en beroende person, hur han tillfrisknar? Ja, det här traumat som är fruktansvärt som du fick uppleva, som du säger Nemo, det där var ju verkligen ett livsavgörande beslut. Mm. Ett väldigt, väldigt livsavgörande beslut. För att gå med den sorgen och liksom spä på den med alkohol hade ju antagligen varit förödande för dig.
Och jag måste säga att det känns fint att den här podden har tagit en riktning där vi mer och mer får höra historier som inte bara är att krasch i missbruk, tillfriskna i 12-stegsprogrammet. Att vi breddar oss och får höra mer och mer olika historier. För det känns som att det ger oss jättemycket.
Det är väldigt upplyftande. Och jag tror att det hjälper väldigt många människor som lyssnar också. Mm. Och det har öppnat upp våra sinnen.
Verkligen.
Kring att det finns inte ett facit.
Nej. Hur känns det här, Johar?
Det känns bra. Det har varit intressant också för mig. Jag har inte talat så här utförligt om detta tidigare. Och ni är ju kunniga på detta båda två. Så det har varit liksom stimulerande verkligen. Jag har fått mig att tänka själv på olika saker.
Kul.
Fint.
Roligt. Ja. Mm.
Stort tack för din tid.
Ja, tack för att jag fick
jättetack.
Komma.
Jättetack.
Hedrande.
Och tack till alla er som har lyssnat. Och tack Nemo.
Och tack Magnus. Vi hörs igen nästa onsdag.
Jajamensan.
Puss och kram.
Hej då.
Hej.